Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Skönt att komma ut och bara lukta gräset. Så det är fotboll för mig.
Nu är jag här och jag är väldigt glad att kunna spela för det laget som jag har närmast om hjärtat.
Om att skapa tro, om att tro på det vi gör, jobba vidare. Och vi ska vara ut där och ska vi leverera. Och det ska vi göra. Basta.
Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 233. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har virtuellt sällskap av Fredrik Lindstrand och Max Wiman. God dag på er.
God dag, god dag.
Hallå.
Idag som är den 9 december ska vi gå igenom de spelare som har representerat Malmö FFs herrlag under säsongen. Och kort också beröra några som knappt har gjort det. Men vi kastar oss rakt in i detta. Det blir alltså en betygsbaserad genomgång där Max och Fredrik har fått sätta sina betyg på respektive spelare, skala 1-7. Gränsen för godkänt är väl lite flytande, men vi tänker oss att den ligger på 3. Och där då såklart 7 är det bästa och 1 är det sämsta.
Ja, 2 då är man alltså lite mindre underkänd. Man är godkänt underkänd.
Nej, alltså då är man...
Nej, men 1 är usel och 2 är underkänd.
1 är usel och 2 är underkänd. 3 då
är man godkänd.
Ja, det är, vi kör på det. Vi säger, ja, det var ju ungefär så vi tänkte i alla fall. Mm. Så att om vi börjar med Johan Dahlin, där skiljer ni er åt lite grann. Max har satt en 6 på Johan Dahlin och Fredrik har satt en 4.
Då,
ja, då får jag ge ordet till Fredrik. Vad har du att säga till ditt försvar?
Ja, att jag inte förstår betygsskalan, det är mitt första försvar. Nej, men, ja, vad ska jag säga egentligen? Jag tycker den här säsongen har varit svår att minnas vad som har hänt egentligen. Det känns som att den rullade på. Det har varit svårt att, tycker det är svårt att liksom, den har inte lämnat några sådana otroliga intryck bortsett från själva pandemigrejen. Man minns det som pandemisäsongen. Men jag har haft svårt att hitta de här, liksom få in någon slags annan känsla av säsongen. En säsong går ju liksom, den böljar ju upp och ner och den liksom byter karaktär med omgångarna nästan. Men här har det varit liksom jämngrått nästan. Jag måste säga att fotboll utan publik har ju varit en sorglig historia på många sätt. Så att det är liksom, det kan hända så att man minns saker fel. Man borde minnas det på ett annat sätt. Men nu är det slut på
lapparna. Du har gömt din Johan Dahlin recension väldigt djupt.
Alltså. Ja, precis. Nej, med det sagt, jag kanske är lite för snål här. Jag tycker att han höll en hög nivå innan skadan som inträffade. Ja, när den inträffade vet man väl kanske inte riktigt, men den blev, vad ska man säga? Han kunde inte spela vidare ifrån och med augusti då. Skicklig, stabil, rejäl, agerar ju med en helt annan pondus än tidigare tycker jag. Jäkligt stabil. Och det var svårt att säga att han... MFF hade ju samtidigt i början av säsongen lite problem defensivt. Och det gör att han kanske inte riktigt når upp till den här höga betyget för mig. Han ligger väl och snuddar på en 5 kanske. Det mest intressanta med Dahlin är väl snarare hur han återhämtar sig efter skadan han har haft där. För i mina ögon är han fortfarande ohotad detta om man når upp till normal kapacitet.
I allsvenskan så han Johan Dahlin spelar 14 matcher. Han höll nollan 5 gånger och MFF hade i de matcherna ett insläppta målsnitt på 0,85 per match. Max, du har ju då satt som sagt ett högre betyg på Johan Dahlin. Kan du förklara varför?
Ja, när Fredrik har dragit bakgrunden till ett konstatär. Det som min minnesbild från i somras av Johan är att han ju faktiskt gjorde sin kanske bästa säsong. Jag tyckte att han var väldigt, väldigt duktig och att det kändes som han hade tagit ytterligare ett kliv och var klart dominerande. Inga misstag, ledare där bak. Så att jag trodde att MFF skulle bli mycket mer lidande när han väl blev skadad.
För min del, för att nå upp till det höga betyget där riktigt, jag tycker egentligen hade Johan Dahlin presterat som han gjorde i början resten av säsongen så hade han varit högre i min bok. Men någonstans måste man ha varit med under topparna och dalarna för att liksom få det där riktigt höga betyget, tycker jag. Måste spelat, ja, i alla fall 20 allsvenska matcher, tänker jag.
Det är hårda bud här.
Ja, så är det. Ja,
då går vi vidare med Marco Johansson. Han spelade 16 matcher i allsvenskan, höll nollan 6 gånger. Max, du har satt en 5 på honom, Fredrik har satt en 4, men Max, du får börja. Vad säger du om hans säsong?
Nej, men alltså, han har ju utvecklats, han har gjort det stabilt. Men precis som Fredrik säger, så för mig är en frisk Johan Dahlin ohotad. Jag ser inte samma trygghet nu med Marco. Det är möjligt att det utvecklas med tiden. Målvakter behöver ju ofta längre tid på sig. Det finns några enstaka situationer fortfarande där jag inte tycker att han ger samma trygghet och stabilitet. Sen det som jag tycker han har höjt sig på, det är att inte minst spelet med fötterna. Jag tycker han har varit väldigt duktig med bollen. Så att jag tycker att han har gjort en väldigt bra säsong.
Du ska strax få ordet, Fredrik, där. Jag tänkte bara säga att vad gäller då insläppta mål per match, så är det lite intressant. För även om Marco Johansson spelade visserligen 2 matcher mer än Dahlin i allsvenskan, höll nollan en gång mer, men han har också släppt in, eller MFF har under den tiden släppt in 1,13 mål per match. Och det kändes ju lite som att det fanns ett par matcher där det kanske blev något mer insläppt mål än vad det hade blivit om Johan Dahlin hade stått. Inte för att Marco Johansson var ensam skuld till det, utan för att liksom, försvarsspelet som helhet inte riktigt nådde upp på samma nivå, känner jag.
Ja, men jag håller med om det. Samtidigt, det snittet sänks ju betydligt om man tar bort de 5 målen som Marco Johansson släppte in efter att guldet redan var klart. Då sänks ju snittet.
Sant.
Men ja, vad ska man säga? Jag tyckte han kom in, inledde lite osäkert, som man ju såklart gör när man är ung och kommer in på den typen av nivå som man gör. Han kastades ju verkligen in i hetluften. Blev säkrare ju längre tiden gick, och framförallt oerhört stark längs linjen då. Han stod ju för något av årets räddning borta mot Hammarby när han gör den där en Mike Vernon benparad. En referens för finsmakarna.
Ja, lite hockeygodis här.
Ja, precis. Nej, men det var ju helt otrolig. Sen så tycker jag ju inte att han är så säker i luften som man måste vara om man ska vakta målet i MFF, kanske framförallt i Europa då. Det är ju en tidsfråga också, det växer man ju in i. Han är ju bara 22. Det blir väl intressant att se på sikt också. Hur länge, med Johan Dahlin tillbaka, hur länge kommer Marco Johansson kunna acceptera att vara backup? Han har ju nämnt många gånger att han har kunnat komma in i Malmö FF och ändå anpassa sig till liksom hetluften, för att han har gjort de här utflykterna i Trelleborg och i Gais och allt för det. Han förlängde väl kontraktet i augusti där till 2022. Och han har väl inte egentligen lust att gå tillbaka till en backup-roll, kan jag tänka mig.
Jag kan säga så här också då, när Fredrik sa att han var nära att sätta, eller att Dahlin ligger mellan 4 och 5 för honom. Marco ligger väl mellan 4 och 5 för mig. Alltså han är snarare lite närmare sänkning än höjd.
Vi går vidare till backlinjen. Erik Larsson spelade i samtliga allsvenska matcher, alla utom en från start. Det blev 3 mål alla här i slutet av serien, och 4 assist på de matcherna också. Fredrik, du får börja. Du har satt en 5 på Erik Larsson.
Ja, kanske lite snålt. För han gör ju en pangsäsong och han är ju något av en tränardröm också. Han är alltid tillgänglig, gör alltid gedigna insatser. Viktig i det pressspelet som Jon Dahl Tomasson spelar. Det är en ytterback av god allsvensk klass. Men för mig är det kanske lite för få poäng för att det ska bli ett högre betyg. För att han ska nå upp till den där sexan då som är... Som jag kommer komma till att några i laget har. Av Larssons 7 poäng från ytterbackspositionen så kommer 4 när guldet redan är klart. Och när det kommer till Europaspelet så behöver passningsspelet bli lite bättre. Det är alltså höja kvaliteten när tempot är högre helt enkelt. Och samtidigt är det orättvist att döma efter det, för att det var ju inget fel på Erik Larssons insatser fram till Granada-matchen egentligen. Det är just den enstaka matchen. Det blir ofta den man hänvisar till när man säger hur saker var i Europaspelet. För de övriga lagen höll ju inte direkt hög allsvensk klass. Men jag vill se dem styra lite mer i offensiven. Liksom, lite åt det hållet Johan Larsson gör i Elfsborg kanske.
Max, du har håller stilen här inledningsvis med att ligga lite högre än Fredrik. Du har satt en sexa.
Ja, men jag tycker att Erik är den spelare som under hösten imponerade mest på mig egentligen. Jag tyckte den utvecklingen från, jag var rätt kritisk mot honom i somras. Jag tyckte det var för slarvet, mycket bortslagna inlägg, mycket dåliga passningar. Men faktiskt någonting hände när Felix Bejmo blev klar. Tycker jag. Och då lyfte han sig ytterligare ett steg och vi pratade lite om det. Att han erkänner ju att man mår bra av konkurrens. Så jag tycker att han sörs bara blir bättre och bättre. Jag tycker att det liknade Tinnerholm sista tid i Malmö FF. Bortsett från att Tinnerholm kanske då hade bättre inspel fortfarande. Men det Erik har vuxit som ett hot är ju att han faktiskt vågar bryta in i banan och göra mål. Både i Europa och i Allsvenskan. Och det tycker jag är en viktig detalj. Plus att han... har vuxit väldigt mycket som person för mig. Alltså, han har blivit mycket mer en ledare och att han tar ett ansvar inte bara på planen utan även bredvid och vågar liksom stiga fram. Jag gillar den typen av personlighet och därför tycker jag att han har varit väldigt viktig.
Han är ju faktiskt en av chockerande få spelare i Allsvenskan som klarar av att avsluta med fel fot.
Ja, han har, det är faktiskt att han har tränat stenhårt. De har inte sett så mycket träning i år, men jag vet sen lägret i våras och sen tidigare år att han liksom har verkligen nött på ett sätt som man inte ser många andra spelare göra.
Då hoppar vi över till den andra ytterbacken. Där har vi Jonas Knudsen. Har också spelat i samtliga allsvenska matcher, 24 av dem från start. Han har i officiell poängskörd 3 assist. Men där i finns ju inte de många inkast som lett till mål för Malmö FF under den här säsongen. Max, du har satt en 4 på Jonas Knudsen. Varsågod.
Jag har bara en reflektion där vad det gäller statistiken. Så om inte inkasten räknas så är ju statistiken helt meningslös. Det är verkligen...
Alltså jag tror att de inkast som räknas är de som har... Alltså där det har blivit mål på första touchen.
Det är en helt annan historia, men fotbollens statistik är bedrövlig faktiskt. Vad det gäller Knudsen så jag är lite kluven faktiskt. Det är en duktig fotbollsspelare, men jag tycker det här är lite grann i jämförelse med att Brang Safari fanns på den positionen också. Jag tycker inte att Knudsen är så oändligt mycket bättre som spelare. Han har en dimension till i spelet med inkasten och det tycker inte jag bara är på offensiv planhalva. Han har faktiskt löst många situationer på defensiv planhalva genom att kunna kasta väldigt långt. Så det är en väldigt viktig egenskap. Och han är en duktig spelare, men jag tycker fortfarande att det saknas i spelet lite mer för att jag ska lyfta honom ytterligare.
Fredrik, du bryter nu trenden här och genom att sätta ett högre betyg än Max. Du har satt en 5 på Jonas Knudsen.
Ja, jag ligger väl på en 4 och så inkasten skickar upp det till en 5 kan man väl säga. Jag tycker Erik Larsson, det har nog varit bättre rent spelmässigt och betydelsemässigt egentligen. Ja, för det som man ser... på offensiv plan halva, liksom innanför linjerna så att säga. Men när det kommer till inkasten så det är ju en nivå som... Ja, det höjer ju Knudsens helhetsintryck. Det är ju såklart, det är ju en del av spelet, så varför skulle det inte vara det?
Nej, alltså där vad gäller inkasten så där får man ju säga att det kan inte finnas många fotbollsspelare i världen som kan konkurrera.
Nej, vem var det i HIF? Var det Motoyossi som körde de här voltinkasten?
Ja, de hade ju...
De kunde hamna lite var som helst.
Ja, precis. Pricksäkerheten var inte jättehög. Alltså.
Nej, precis.
Ödets ironi är väl att Behrang Safaris klubblagskarriär tar slut med att någon kastar långa inkast och att landslagskarriären tog slut mer eller mindre med att han kastade ett dåligt inkast.
Då går vi vidare med just Behrang Safari. Hans säsong har vi ju pratat om många gånger. Han har själv pratat om den mycket. Men det blev i alla fall allsvenskt kan man summera den med 13 spelade matcher, varav 6 från start. Fredrik, du har satt en 3 på Safaris avslutningssäsong i Malmö FF.
Ja, de säsongerna innan där är ju för mig 6 år, uppe snudda på 7 år kanske. Det här är ju en godkänd säsong, vad ska man säga. Han är inte en ordinarie spelare, men när han kommer in så gör han det helt okej utan att glänsa. Man har kanske inte känt, jag vet inte om någonting om hans känsloläge kanske faktiskt har spelat sig lite på plan. Han har gett allt, men det där sista... liksom det där drivet som man inte riktigt kan sätta fingret på vad det kommer ifrån har kanske inte riktigt, riktigt funnit där. Det är sånt som kommer med att man känner att man är nummer 1 kanske. Att man liksom kan vara lite tryggare i sina aktioner som gör det. Och för mig kan det inte bli ett högre betyg än så. Även om man har gjort vad man kan kräva av honom, varken mer eller mindre egentligen. Bortsett från den här cupmissen då, men det ska ju kanske inte definiera till säsongsbetyg. Det tycker jag inte.
Tror ni ändå att den där, du ska strax få komma in Max, men när vi ändå har det uppe, alltså, tror ni att cupmissen spelade någon roll? Inte för honom personligen, men för Jon Dahl Tomassons syn på vänsterbacksplatsen.
Tyvärr tror
jag. Ja, det är bara att titta på speltiden efter den här missen, med drastiskt som den minskar.
Jag har mycket stor respekt för mycket som Jon Dahl Tomasson har gjort, men jag tycker att det var ett dåligt agerande. Om jag minns rätt spelade väl i och för sig Safari kanske borta mot Göteborg i matchen efter. Jag är inte säker, men...
Nej, men... det gjorde han inte.
Han gjorde inte det. Nej,
jag vet inte om han hoppade in, men jag tror inte han spelade inte från start för en, tror jag, Falkenberg hemma i mitten av augusti.
Nej, jag tycker det var... dåligt beslut av Tomasson. Något som jag kan komma tillbaka till flera gånger, det är fortfarande att om Malmö hade gått in i Europaspel, vilket de hade förmodligen gjort om de inte hade haft en väldigt stor otur i lottningen med att få Granada, så hade Behrang Safari behövts med sin internationella erfarenhet. Och där tror jag att han gjorde ett misstag, Tomasson.
Du satte ett något högre betyg Max på Safari, du satte en 4. Hur kan vi då sammanfatta hans
sista? Nej, men det är ju, Fredrik har väl sagt det mesta, och att jag sätter en 4 är väl kanske mer en markering av att jag tycker ändå att han hanterade situationen på ett bra sätt. Han har egentligen varit så lojal man överhuvudtaget kan begära, och jag tycker också det han nu i veckan, för det är en del som är kritiska, jag tycker att han och Rasmus Bengtsson har uttryckt sig på väldigt olika sätt, och jag tycker att det sättet som Behrang uttrycker sig på hoppas jag att Malmö FF lär sig någonting av. Och så det är liksom, min 4 är nog lite till människan Behrang Safari, måste jag erkänna. Spelmässigt är det väl rätt att det är en 3.
Då går vi vidare med Anel Ahmedhodzic, 29 matcher, alla från start, 2 mål, en assist. Max Wiman har satt en 6.
Ja, nej, men det är klart att han ska ha ett jättehögt betyg. Han hade en liten svacka under en period tycker jag, där han hade kanske mått bra av att vila. Men alltså, det är en sån där märklig förvandling som är svår att förklara, från det här osäkra under Rössler när han fick chansen när han hade kommit hem, som säkert blev ännu osäkra av att Rössler med sitt kroppsspråk visade att han inte riktigt trodde på honom, och sen den utvecklingen i Danmark och till det han har gjort i år, det är inte många spelare som kan gå så snabbt framåt, inte bara som försvarsspelare, det var ju mycket spektakulära brytningar i början, han har väl slipat bort lite av dem, men framförallt är en väldigt duktig uppspelsfot som har skapat mycket framåt. Och det är väl där också det brast, och det är väl därför han inte får det allra högsta betyget, att han har haft några perioder när han har slarvat med passningar helt enkelt. Men ett fantastiskt genombrott.
Här är ju första spelaren som ni är helt överens om siffromässigt. Ja. Vad säger du, Fredrik?
Nej, vad ska man säga? Det är en blivande världsback, tycker jag allting talar för. Man har ju liksom det rent spelmässiga då. Snabbhet, spänst, markering, passningsspel. Men det som jag skulle väl vilja lyfta fram, som man kanske inte har tryckt tillräckligt mycket på, är skallen. Alltså, inte nickmässigt, utan vad som är innanför pannbenet. Han kommer till MFF för att kriga på, trots att han får en ganska tuff start med den här cupmatchen där han begår ett misstag. Det kan knäcka rätt många. Men han, och sen liksom är han ute i kylan, men han vänder till Danmark och kommer hem. Tar för sig direkt och går in och spelar Europa League 16-delar utan att direkt se liksom skärrad eller vad man ska säga ut av det. Sen så är den allsvenska bortapremiären, gör han ett misstag mot Häcken på en markering på hörna där. Det skulle kunna knäcka rätt många och få den starten på en säsong, men han skakar av sig det fort och spelar upp sig, blir ännu bättre hela tiden. Sen så hanterar han situationen med landslaget och Bosnien på ett väldigt bra sätt under sommaren. Det måste vara ganska jobbigt, folk som ringer hela tiden och frågar vad ska du välja. Det påverkar inte insatserna på plan överhuvudtaget, tycker jag. Och sen också har vi den här situationen med hans pappa som han löser på ett fint sätt. Det skulle jag nästan säga är den svåraste situationen för allt. För liksom, hur illa en förälder än uppför sig, så vill man inte att de ska framställas som elaka offentligt i media. Liksom. Man väljer inte sina föräldrar. Hur dum en förälder än är, så är det ändå ens förälder. Liksom. Man vill ju inte... Det är svårt att sätta sig in i den situationen för en utomstående, men det måste ha varit väldigt, väldigt svårt att förhandla. Men på plan så tycker jag inte att det visar inga spår av att att den situationen sätter några spår i honom.
Alltså, vi har redan klämt in både hockeyreferenser och lite grupp- och familjepsykologi här. Jag tycker att vi är...
Men jag bara får flika in också vad det gäller det här, hans insatser och hur bra han kan bli. Så tänker jag så här, nu är det inte för att säga något ont om en annan spelare, men om man tänker att Denis Hadžikadunić har blivit ordinarie spelare i ryska ligan och bosnisk landslagsspelare, och jag tycker inte att Denis har riktigt samma nivå på sina kvaliteter. Så för mig innebär det att om Manel fortsätter att kliva så här, så kan han ju verkligen nå en riktigt hög nivå.
Det var ju också någonting som han tvingades att hantera när han plötsligt utpekades som någon sorts landsförrädare av bosniska fotbollsförbundet för att han inte ville åka på landslagssamling under corona.
Lynnigt förbund. Samtidigt så skulle man ju önska att svenskfotboll.se var lite mer sådär, att man lägga ut liksom en text där man bara såg. Ja, men man hade ju velat ha en sån text från Svenska fotbollsförbundet om Anel när han valde Bosnien. Att liksom lite känsloosande, att Karl-Erik Nilsson skriver i affekt.
Vi har inte till och med
undrat. Ja, det tycker jag. Ja, nej, men de hade ju kunnat driva lite trafik där.
Ja. Nej, men varför blir det inte en sjua då? Det är ju nästan en fläckfri säsong. Men jag tycker att defensiven har ju inte varit MFFs starkaste lagdel i år. Det går inte att komma ifrån. Lite för många mål insläppta för att det ska bli så där en fulländad säsong, så att säga.
I backlinjen har vi också Frans Brorsson som spelade 13 matcher i Allsvenskan, var 12 från start. Gjorde 2 mål. Och där har Fredrik satt en 5.
Han överskuggas ju lite av Arnel på mittbackspositionen, men det här är ju också en grymt häftig säsong som också har rätt mycket med mental styrka att göra. Han börjar i Danmark, kommer hem, spelar till sin ordinarie plats. Han har ju liksom också under matcherna styrts rätt hårt av Tomasson, fått rätt mycket skäll under matcherna för att han inte vill spela, för att han liksom... Vad ska man säga? Väljer lite för enkla vägar ibland. Jonald Tomasson vill att han ska spela mer. Det är rätt kul. Och, alltså, man kan skälla och skälla på en spelare, men det här är ju ändå något slags konstruktivt, och Frans har ju verkligen tagit åt sig av det och växt av det. Så att någonstans har ju det varit en kanske MFFs bästa värvning i år, om man skulle säga. Och om Frans Brorsson hade värvats utifrån, så hade man ju tyckt att det varit en kanonvärvning. Den mattades väl han också lite här under hösten då, men ja, väldigt, väldigt viktig under framförallt sommaren där.
Max, du har satt en 4.
Ja, alltså jag är lite kluven. Jag gillar ju mycket av hans inställning och hans fighting spirit. Men någonstans finns det en begränsning i honom för mig, tycker jag. Alltså, om vi ska uttrycka det lite krasst, så om Malmö ska ut och spela i Europa på högsta nivå, så jag är inte säker på att Frans Brorsson är rätt man för det. Han är en utmärkt allsvensk mittback, men jag är tveksam om han har nästa dimension och att han har spelsinnet nog för det. Men han är en fighter, men det innebär också ibland att han går bort sig lite grann i ivern. Så mer än godkänd, men inte tillräckligt jämn och stabil för mig för att vara en given startspelare i Malmö FF. Och det är som Fredrik har varit inne på flera gånger nu också, att de har ju haft problem bakåt. Vi kan ju inte sätta hur höga betyg som helst på en backlinje där det ändå har svajat, inte minst på fasta situationer.
Nej, och det säger ju också en hel del om att Ahmed Hodzic inte har haft någon fast parhäst där i mitten. Den andra som har alternerat med Frans Brorsson är ju Lasse Nielsen. Han spelade 15 allsvenska matcher, 14 från start. Gjorde mål här i den sista omgången mot Varberg. Där hade han en del på minuskontot när han gjorde det målet, så det var väl bra. Max, du har satt en 3 på Lasse Nielsen.
Ja, det är tyvärr samma sak där. Jag tycker att han är väldigt ojämn. Lasse, han har gjort fantastiskt bra insatser i Malmö FF, men du får inte stabilitet av honom. Nu ska man inte döma efter sista matchen, men jag tycker att där var han ute och cyklade ett antal gånger trots att laget var helt överlägset, och han var uppe till onödiga frisparkar på mittplan. Han går bort sig, han blir ganska lätt bortdribblad in i straffområdet, och tycker inte heller att hans positionsspel är helt perfekt. Jag tycker att det har gått bakåt jämfört med säsongen före, det måste jag erkänna. Sen har han naturligtvis samma problem att han har oregelbundet med speltid som drabbar honom, men det är lite samma sak där. Ska man tänka lite framåt, så skulle Arnel försvinna, så tycker jag då har Daniel Andersson rätt mycket på att fundera på i den backlinjen, eftersom man har bestämt sig för att inte använda Rasmus Bengtsson uppenbarligen.
Fredrik, du ligger ett snäpp högre, en 4 på Nielsen.
Ja, alltså en med beröm godkänd säsongen då, varken mer eller mindre, tycker jag. Han hade några insatser där jag tyckte att han styrde backlinjen på ett sätt som man tidigare kanske sett Rasmus Bengtsson göra. Anel har ju kanske inte riktigt den pondusen rent ledarmässigt som Lasse Nielsen ändå kan ta. Och defensivt så tycker jag att han har hållit ganska bra nivå. Jag tycker det som det framförallt brister i är offensivt, att sätta igång anfall, och där tycker jag inte riktigt han har kommit upp i den nivån. Han har haft lite otur med skada mitt i säsongen där också, som höll honom borta ganska länge då. Men den stora frågan är ju, har Lasse Nielsen på en hel säsong hållit en högre nivå än vad Rasmus Bengtsson skulle ha gjort? Det är ju väldigt tveksamt.
Men om man då tittar på det här, alltså det är ju högst sannolikt att Ahmed Hodzic försvinner inom en inte allt för avlägsen framtid, och som ni har sagt och som alla som lyssnar vet, så verkar inte Jundal Tomasson särskilt sugen på att använda Rasmus Bengtsson. Det innebär ju att Frans Brorsson eller Lasse Nielsen, som du ser ut här, någon av dem måste ju kliva fram. Vem är mest, alltså var finns det mest att hämta för MFF?
Ja, men det är ju så här också att Lasse Nielsen har gjort vissa antydningar om att tänka sig att flytta hem, så att jag är inte så säker på att han är kvar heller.
Ja, fast nej, det är sant, men hänger inte det ihop med spel?
Så kan det vara. Det finns ju ett alternativ som vi har pratat om tidigare, men inte nu. Det är ju naturligtvis att Oskar Lewicki kliver ner i backlinjen, men det hänger ju också på vad som händer på mittfältet. Så att jag har ju en känsla av att det kan bli en ganska stormig och rörig vinter faktiskt innan den här truppen är på plats. Men det kanske bara beror på att vi inte vet så mycket, utan vi gissar.
Då flyttar vi upp i banan till det centrala och de bakre mittfältspositionerna. Oskar Lewicki spelade 23 matcher i Allsvenskan, 18 av dessa från start. Det blir inga poäng där, och det, han brukar inte göra så där, den poängen han har bidragit med oftast varit i Europaspelet. Max, du, nej det är Fredrik. Fredrik, du har satt en 4 på Lewicki.
Ja, svårbedömd tycker jag. Vill upp och snudda på en 5 kanske. Det vill inte riktigt vart hans säsong. Tycker att han varit mer framträdande under Rösslers sätt att spela kanske. Blev ju liksom lite oordinarie under hösten trots att Bachirou försvann. Fick väl lite... Vad sa du?
Oordinarie.
Men fick väl tappa lite sin plats till, till Rakip, får man väl ändå konstatera, under hösten. Samtidigt är hans lägsta, det var ju fenomenalt hög, och han ryckte in som mittback när det var lite kris på den positionen här tidigare i år, och gör ju det med den äran liksom. Det är ju, han är ju oerhört nyttig, och det, det är ju också en sån här spelare, om man tar ut honom ur laget så försvagas det oerhört mycket eftersom han är, den är så viktig på många poster liksom. Alltså det, han är uppe och snuddar på en 5, kanske borde han haft det.
Max, du har satt en 5. Och jag vill in, jag vill då fråga, eftersom det känns som att det här har vi diskuterat åtminstone de 2 senaste vintrarna, om det är så att det är mittbackspositionen som är Oskar Lewickis framtid i MFF.
Jag tycker det är svårt. Jag hade gärna sett honom som mittback redan i år med tanke på hur besättningen har sett ut. Alltså, framförallt...
Jo, det jag menar, vi, varje vinter så står vi här, ja men det hade nog inte varit så dumt, det, men så blir det ändå inte så.
Men, nej, och det är sant. Det, jag tror att han blir mittback förr eller senare faktiskt, det tror jag. Men jag tycker att han försvann ju lite grann här på slutet. Han var ju en av de som blev sjuk också och kom inte igen riktigt efter det. Det var ju så allting avgjort. Men det fanns några matcher på sensommaren där han var väldigt, väldigt viktig. Och, alltså, det var några matcher han var riktigt städgumma framför mittbackarna. Och på något sätt, sen där mitt passningsspelet har varit väldigt ojämnt. Men för mig var han ändå en rätt så klar femma. Jag tycker att han är så viktig för laget. Och, kanske blir det ännu viktigare nu när flera kulturbärare har försvinner.
Då har vi därefter Bonke Innocent, 16 allsvenska insatser, 8 av dem från start. Max, du har inte gett honom godkänt. Du har satt en 2.
Ja, då får jag väl själv igen. Att jag är inte med i Bonkes fanklubb. Det började så bra. Jag minns på träningsläget.
Vad får man själv om man inte är med där?
Nej, men jag brukar få skäll att jag är för hård mot honom. Och ändå började så bra i år. Vi fick med honom i tv-studion nere i Marbella. Han var pratsam och glad. Och det var... känns väldigt roligt. Man kommer lite närmare personen Bonke. Men han hade haft problem med sjukdomen en period. Inte covid utan något annat, någon annan infektion. Men ja, han har gjort någon enstaka match som var bra. Men sen när han väl kom tillbaka så har det varit riktigt dåligt. Och någonstans tycker jag att... kan låta hårt det också. Men nu har liksom man kämpat med det här så länge. Jag tycker inte att han är en komplementspelare som räcker till där heller. Utan det borde väl snart vara dags kanske att hitta en annan lösning där.
Fredrik ligger ett snäpp högre.
Ja, det är just insatsen i Studio Marbella där som lämnar upp i tyget. Nej, men det är också ganska svårbedömd. Den här infektionen förstör ju mycket av säsongen. Det har ju liksom varit någonting nästan varje säsong liksom som har... Men den röda tråden i varför han inte får spela är ju just kompetensen egentligen. Han håller ju inte riktigt så hög klass. Varit nyttig många gånger och i matcher där MFF behöver stänga ner. Men det lyfter ju aldrig riktigt. Och man undrar ju all den här förtroendet som man faktiskt trots allt har fått framförallt de senaste 2 åren. Då, hur hade det sett ut om till exempel Adrian eller Vagic hade fått samma chanser? Där hade kanske payoffen varit högre. Det är ju spekulation förstås, men det är ju svårt att inte tänka i de banorna. Och jag tänker att Hur lång tid ska han få de chanserna? Det är väl någonstans där. Men en godkänd säsong, jag tycker inte att han är underkänd i sina prestationer när han väl spelar. Kanske några enstaka matcher har varit det, men det har ju andra varit också å andra sidan.
Men jag ser väl det blir mätt i helheten där på något sätt. Alltså att, det som du också är inne på, Fredrik, att det liksom man förväntar sig någon sorts prestationshöjning. Mm. Om man ska vara en spelare i Malmö FF. För det har inte lyft. Det var någon period under Rössler det gjorde det, men det räcker inte.
Då går vi vidare med Erdal Rakip som ju fick mer och mer förtroende under säsongen. I allsvenskan blev det 26 insatser, 18 från start. Och de allra flesta av dem då i seriens andra halva. Han gjorde ett mål och fem assist i allsvenskan. Fredrik, du har satt en femma.
Mm. Han gjorde väl inget större avtryck under Rössler, eller fick inte chansen att göra något avtryck. Och han sa väl också att han hade lämnat om Rössler hade varit kvar. Det såg ju också ut att få det rätt tungt under Tomasson i början. Men han har liksom vuxit in i det och blivit allt bättre. Prestationerna har blivit allt bättre ju längre säsongen led. Och nu under, från, vad ska man säga, från september och framåt i alla fall, när man säger september så låter det som att det kanske man är inne i omgång 26 eller något sånt där, men det var ju faktiskt inte så mycket. Blev han ju ett bra komplement till AC och två dynamiska sittande mittfältare som var oerhört svåra att få grepp om för motståndarna. Jag tyckte det lyfte MFF-spel en nivå. Och ja, tagit för sig allt mer och ja, förtjänar sin femma tycker jag.
Max, du har satt en fyra på honom.
Ja, det är väl 4,5 då. Jag kanske har varit snäll denna gången. Jag kan erkänna det. Nej, det är någonting som skaver lite grann i att jag tycker han har dratt på sig rätt mycket frisparkar och att han försvinner lite ur matchbilder mellan varven. Jag kanske skulle vilja se ännu mer offensivt av honom kanske. Men absolut har han gjort skillnad och på något sätt så ersatte han ju Bacirou på ett sätt som gjorde att man inte saknar honom så jättemycket, men han har ju inte samma passningsspel, det är riktigt en del. Men klurig när han väl kommer fram, är duktig i vägspel och lite klacksparkar och sånt där. Så att, ja, jag har nog varit för snål. 4,6 då.
Som sagt, han har ju ändå fem assist, men det man kan säga, han har ju inte den spelfördelarkompetensen som Anders Christiansen besitter. Men just i och runt straffområdet så är det ju, så bidrar han ju absolut.
Ja, där är han klurig alltså precis när han kommer fram där.
Tycker jag att ett stort defensivt ansvar på ett annat sätt än tidigare också, vinner mycket boll.
Så han jobbar
starkare i kroppen.
Och han jobbar väldigt hårt, han löper oerhört mycket, det ska man inte glömma.
Mm. Till slut i det här gänget har vi ju då Anders Christiansen. 23 allsvenska matcher spelade han, 22 från start. 13 mål, flera av dem på straff, bara en sån sak. 3 assist. Max Wiman, ja, ni kan avslöja det båda två, ni har satt 7 på honom båda två. Max, du får börja.
Nej, men allsvenskans bästa spelare växte i rollen som kapten ytterligare. Inte minst det här, alltså 13 mål från en mittfältare som egentligen inte ens är offensiv utan i grunden sittande. Bästa forward har gjort ett mål mer. Det är en helt makalöst fantastisk säsong av en spelare som jag hade unnat ta en fast plats i landslaget också. Men det är precis som att det är något som ska strula hela tiden. Nu var han ju nära speltid när han blev sjuk i corona. Men jag har svårt att se att MFF kan behålla honom. Jag tror det var väldigt tur att MFF sa nej till det där saudiarabiska budet, därför att tittar man på statistiken med och utan Anders Christiansen så det ligger någonstans alltså att MFF vinner 2/3 av matcherna när han spelar och 1/3 när han inte spelar. Och det säger väldigt mycket. Allsvenskans absolut bästa spelare, en av de bästa som har spelat i Sverige på mycket länge. Och den här säsongen har varit i många stycken magisk.
Alltså hade han varit svensk så hade han ju förmodligen spelat i landslaget. Men Danmark har ju en annan konkurrenssituation på de centrala mittfältsplatserna.
Mm. Så är det ju. Nej, det har varit sådär att han har inte ens blivit inhoppare där, om man säger så, utan han har möjligtvis varit längst ute på bänken.
Ja, han har ju dem att peta där då. Höjberg i Tottenham och Delaney i Dortmund. Eriksen i Inter. Det
är inte lätt.
Fredrik, vad vill du tillägga om Christiansen?
Det finns väl inte så mycket att tillägga. Det var länge sedan man såg en spelare dominera allsvenskan på det viset som han har gjort i år. Det har ju varit fruktansvärt bra på alla sätt och vis. Liksom. Man ska inte kunna göra 13 mål från den position han har. Jag tycker fortfarande att han är som allra bäst i den rollen som Ola Toivonen nu har. Han hade ju den lite i början av säsongen där och var ju målfarlig då förstås.
Men om man jämför med förra gången han blev allsvenskans bästa spelare, eller var, alltså 2017. Skiljer han sig någonting som spelare nu mot då?
Jag tycker han tar ett större ansvar att han spelar på ett mittfält som kanske inte är... vad ska man säga? Det kanske är lika, men alltså han är mer dominerande. Han betyder mer för laget nu än vad han gjorde det, tycker jag.
Då fortsätter vi framåt i banan och kommer till en dansk, nämligen Søren Rex. 25 allsvenska matcher, 18 från start, 5 mål, 4 assist. Fredrik, du har satt en femma på honom.
Mm. Kunde väl nästan varit upp och snuddat på en sexa också, men man, i den här betygsskalan så är ju en femma ett väldigt bra betyg. Kanske inte lika mycket speltid som tidigare och producerat några färre poäng. Fortfarande dock väldigt, väldigt pålitlig och av ett högt allsvenskt snitt. Klarade omställningen från wingback på ett väldigt, väldigt bra sätt. Det är ju ändå ett steg högt upp i plan. Man kan liksom tänka att de positionerna där man är ytteranfallare, väldigt, väldigt mycket stress, pressspel i den taktiken som Thomasson vill att MFF ska använda. Men det tycker jag han har hanterat bra trots sin ålder. Är ju fysiskt sett väldigt bra. Vilket man såg i de här bilderna från omklädningsrummet. Alltså det är ju inte ett gram kroppsvett på honom. Så det är förstås att han kan orka springa mycket. Vad ska man säga? Det är svårbedömt tycker jag. Men det kanske inledde säsongen lite bättre än vad han avslutade den. Kan man säga så?
Max, du har en fyra på honom.
Ja, det är väl samma sak där, att det är en stark fyra, och jag tycker att Fredrik sammanfattade det väl bra. Han började säsongen bättre än vad han avslutade den. Det var inte riktigt... Jag hade väntat mig lite mer poäng. Han, i sina bästa perioder han mästare på att suga in bollen och skapa lägen och sådär, men det hände inte lika mycket runt honom på slutet. Han kändes det så. Men samtidigt ska man komma ihåg att han är inte lastgammal och han är väldigt vältränad. Så jag tror att han är en väldigt viktig pusselbit i MFF ett par år framöver om han vill.
Hans parhäst, eller vad man ska säga, på andra sidan, Jo Inge Berget, spelade 23. Man får allsvenskan 20 från start. 6 mål, 7 assist, 13 poäng alltså. Där har ni båda, ni har gett honom en sexa båda två. Max, du får inleda.
Jag vet inte var man ska börja med honom. Han var ju verkligen också nere i frysboxen där ett tag. Tredje alternativ på vänsterbacken ungefär på försäsongen. Men den fighterinstinkten och det hjärtat han har är enormt. Och det betyder väldigt mycket för ett lag. Men det som jag imponeras mest av, och det... Där sitter ju fortfarande den här passningen till Marcus Rosenberg på näthinnan, ni vet, mot Kiev. Det är hans förmåga att slå ordentliga inspel/inlägg med adress och lite olika variation. Ibland långt, ibland hårt.
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
längs marken, men med en tanke bakom varje gång. Och det är ju någonting jag har saknat väldigt mycket i MFF-spel. Det har varit väldigt mycket chansspel från kanterna. Så att jag tycker att han är helt ovärderlig i den rollen som framspelare. Och det skulle kunna bli ännu fler assist på honom. Så
Han och Toivonen är ju en klass för sig, i alla fall statistiskt här vad gäller framspelningar.
Mm. Nio framspelningar på berget i Åva.
Vad sa du?
Nio framspelningar på berget i Åva.
Ja, alltså den allsvenska statistiken som fanns att tillgå var det bara 7, men det kan säkert...
Jag tror att jag tittar på Transfermark. De kan vara lite generösare med assisten ibland. Men oavsett så är han ju... Det är ju alltså... Han gör ju sin poäng med sitt bästa säsong i MFF denna allsvenska året, och då kommer han ju bara upp i 23 matcher.
Och ska vi ta det, ska vi ta det redan nu, så finns det ju lite oro, det kan ju inte hjälpas runt honom. Det började ju när han faktiskt, när de säkrade guldet mot Sirius, klev av planen direkt utan att fira med de andra. Och när nu Buckland delades ut så ville han inte lyfta den heller. Jag vet inte om det är något i hans personlighet att han inte vill fira eller vad det är, men det har varit två lite överraskande märkliga markeringar. För man måste kalla det markeringar, det, liksom, det har inte varit någon slump att han har gjort så här.
Vet man varför han inte var med i truppen mot Östersund?
Nej, det vet man inte. Det kom inga besked efteråt heller. Så att det är någon tanke som skaver lite grann där, tycker jag. Eftersom det fanns en kontrovers i början på säsongen mellan honom och Jonald Tomasson, så undrar man ju om det är någonting som inte fungerar. Eller det blir bara rena gissningar. Men
ja, det har sett framför vilda spekulationer.
Men det har sett väldigt konstigt ut, och det är många som har reagerat på det naturligtvis.
Ja, och det lär inte varit någon smittotanke. Han inte ville liksom ta i den Buckland som alla andra, för att han var väl en av dem som blev sjuka. Han missade ju Hammarby-matchen där till exempel.
Och det är ju samma sak där, för första tanken var ju, det är också en lagbild från när de säkrar guldet mot Sirius, där han sitter 1,5 meter ifrån de andra. Och det skulle ju kunna ha med smittoro möjligtvis att göra, men först trodde jag att han var sjuk eftersom han gick ut direkt, men han blev sjuk senare än flera andra. Så att, den är... Jag hoppas att vi ser spöken på ljusa dagen här, men något konstigt har det varit över det här.
Mm.
Nej, men... Så det är en speciell personlighet, det ska tilläggas. Så det kanske bara är att han inte vill fira, jag vet inte.
Du var på väg att säga någonting för
dig. Jag skulle bara ta upp hans betydelse, dels assistmässigt då förstås, har Max varit inne på, men också den betydelse för den här återövringspressen som har varit så oerhört framgångsrik i MFF denna säsongen. Där betyder han ju enormt mycket med sin löpkapacitet. Det går ju liksom inte att blunda för det. Det har varit extremt viktigt. Också det här att den här vinnarskallen som han trots allt är, det inleds ju säsongen, då är det ju ändå Molins, Antonsson och Berget som står lite utanför. Och det handlar, vem utav dem ska ta chansen? Och då i början är det ju inte han som får chansen. Men det är ju han som från liksom längst ner i hackordningen verkligen går in och bara ställer ner skåpet och säger att det är hans plats. Och sen dess har det ju egentligen varit det. De gångerna han inte spelat har ju varit för att vila honom.
Vi går vidare. Arnold Trystason, 20 matcher i Allsvenskan, varav 11 från start. Och där, om man säger att MFF liksom fick ut god produktion från sina övriga tänkta poängspelare, det vill säga Thelin, Toivonen, Berget, Rex, Christiansen, Rakip, så blev det inte så mycket från Trystason. Max, du har satt en 3 på honom.
Det är Fredrik första.
Ja, okej, okay. Det är kanske det. Fredrik har satt en 4 på honom.
Ja, men jag borde nog satt en 3.
Vad har problemet varit?
Nej, men det är väl snarare att om jag sätter en 4 på Skalevicki, så kan inte Arne Trøystason också få en 4. Relativa betyg som det var förr i tiden.
Om vi lämnar de här siffrorna och försöker sätta ord på Trøystason.
Han har ju haft det motigt med skador och sjukdomar och hamnar bakom två spelare som gjort det riktigt, riktigt bra. sen så tappar ju han sin position också och blir ju inte alls lika produktiv. Han spelade ju nummer 8 under Rössler och den positionen försvann ju under Jon Dahl Tomasson. Eller försvann och försvann, den gjorde så, men han var inte tilltänkt som en av dem som skulle ha en sån roll. Även om han öppnade under hösten flera gånger att han gärna spelade centralt. Det var ju lite snack om att det kanske kunde bli så när det var lite skador och så på de centrala positionerna. Men Traustason och Rex hade ju ett fantastiskt samarbete längs kanten. Och det var ju som att deras två roller gjordes om till en. Och den fick Rex. Och då var det liksom Traustason bakom där. Och han lyckades väl aldrig slå sig in. Lite otur. Han har ju något mål som är inne som... Vad är det? Typ Ola Toivonen rädda bollen från att gå in. Alltså lite sådär när man behöver ett mål för att få igång rulliansen liksom, så försvinner det. Nej, det var inte så mycket som stämde helt enkelt. Och den här avslutande veckan efter guldet summerar väl allting ganska bra. Han blev alltså smittad av corona på det här guldfirandet. Missar Islands kvalmatch till EM och får alltså från tv-soffan se chansen gå upp, EM-chansen gå upp i rök när Island tappar 1-0 till förlust 2-1 på övertid nästan.
Max, du som nu har lite ljud på i bakgrunden, jag hoppas att alla som lyssnar kan leva med detta. Han bevakar samtidigt som vi pratar, nämligen Jesse Rosengård i Champions League. Uppdragsjonglerande Max Fiman, du har satt en trea på Traustason.
Ja, jag tror det var stämmer att Traustason sköt Toivonen i ryggen i ett bra läge mot någon. Jag känner lite grann att den här trean är Jon Dahl Tomassons fel. För det är en av de spelare som balanserat också, som jag tycker har fått för lite speltid och därmed tappat form. Faktiskt. Och jag tror det ligger bakom. Prestationen har inte varit... Han var ju lysande stundtals förra säsongen. Det är ett bekymmer när spelare tappar så mycket speltid och är vana att spela mycket. Och det är där har MFF någonting att brottas med inför nästa säsong. Om nu Traustason är kvar. Jag tror inte han är kvar om det inte blir någon form av förändring i upplägget. Alltså man kan ju inte garantera speltid i förväg, men att rollen är central. Han spelar ordinarie i ett landslag som är oerhört nära att gå till EM. Det säger ganska mycket om hans kapacitet. Problemet är att jag inte heller kan se vem han ska peta bort. Men det beror ju naturligtvis på vilka spelare som finns kvar. Finns inte Anders Christiansen kvar så kanske han är inom mitt fält nästa år.
Vidare har vi Adi Nalic. Det blev 5 matcher från start för honom i Allsvenskan. 15 inhopp dessutom. 2 mål, en assist. Max, du har satt en 3.
Ja, det stämmer. Alltså jag är väldigt kluven inför Adi. Jag tycker att han är en stor talang. Jag tycker att han har gjort vissa inhopp och vissa insatser under året som har varit väldigt bra. Men jag tycker också att hans lägsta nivå är fortsatt för låg och han är för ojämn. Och med tanke på den speltid han ändå har fått så hade jag förväntat mig lite mer av honom. Det är lite för mycket felbeslut mellan varandra.
Fredrik, du har också satt en 3. Ja. Finns det något att säga om hans utveckling under säsongen?
Ja, den har väl kanske, ja, kanske det man ska säga om den är väl att den kanske inte riktigt har varit så stark som man förväntat sig med tanke på de chanserna han trots allt har fått. Han har inte övertygat tillräckligt för att MFF ska se honom som ett startalternativ om nu Isak Gestelin affären inte blir av här i vinter, vilket ju en del talar för.
Vad är det som...
Han är ju inte ung längre. Det är ju det är liksom det talangstadiet är ju lite över. Jag börjar prata precis när du ska dra igång. Men han ska faktiskt ha cred för... Han fick ju chansen mot Wolfsburg. Han var ju en del i den här... Det var ju han och Anna Lachmanovic som Tomasson valde att satsa på som i sin unga satsning så att säga. Och Nalic tog väl inte riktigt chansen där mot Wolfsburg, vilket ju förstås är väldigt, väldigt svårt. Och sen var han ju långt utanför laget sen. Men han har ändå jobbat sig tillbaka in och det ska han ju förstås ha cred för.
Då fortsätter vi med Ola Toivonen, 21 allsvenska matcher var av 18 från start. 8 mål, 7 assist. Fredrik har satt en sexa på Toivonen.
Ja, skakade av sig ringrosten på några matcher och visade högsta allsvenska klass. Han är ju liksom så här, det syns ju väldigt tydligt att han har varit utomlands. Han är smart, hushåller med krafterna, står på rätt plats. Ja, det är liksom ett sånt där internationellt snitt över honom i stort sett det mesta han gör. Och när MFF drog ifrån och avgjorde serien under ja, framförallt september där och i början av oktober, då var det mycket tack vare Ola Toivonen och hans spelsinne och hans poängpolitlighet. Han gjorde ju, vad var det, han hade väl mål i 5 raka matcher eller något sånt där.
Så den här förmågan som han har att spela bollen på ett tillslag är ju en bristvara i allsvenskan. Och det har såklart också ihop att göra, eller också att göra med de här åren utomlands.
Ja,
det
går, men
man måste ta det till sig, annars så kommer man ingenstans. Max, du ligger ett snäpp lägre. Jag vill börja med att fråga egentligen vad du säger om Toivonens säsong, alltså i förhållande till de förväntningar du hade.
Ja, men det är väl där du prickar kanske egentligen. Jag hade kanske lite aning, ännu högre förväntningar på honom, att han skulle vara, vad ska vi säga, mer dominerande i hela matcher. Nu tycker jag att han visar briljans under perioder, men han har en liten tendens kanske att försvinna mellan varven också. Så att du prickar väldigt rätt. Jag tror att min femma är satt lite grann utifrån förväntningar som var en aning högre ställda. Men det är ju väldigt nära en sexa på många sätt och vis. Jag tycker att han har vuxit som person naturligtvis ute i Europa. Han har tagit mycket ansvar som ledare. Han är liksom en mycket öppnare personlighet och det tror jag speglar sig på planen också. Han är väldigt osjälvisk. Rent spelmässigt, det där jag hade hoppats var väl kanske att han skulle vara, att han skulle sätta ett par frisparkar, om jag uttrycker mig så. Att han skulle vara ännu vassare på fasta situationer. Sen hans förmåga att löpa in i straffområdet och ta vara på möjligheter som uppstår när han kommer bakifrån, det har han ju varit briljant på. Med rätt passningsläggare från kanterna så finns det ännu mer att hämta.
Han svarade också för kanske säsongens mest minnesvärda individuella prestation, den här volleyklack snett inåt bakåt framspelningen till Thelin. Jag minns inte vilken match det var.
Sporta
var det, just det. Den sekvensen summerar ju på något sätt Ola Toivonen som spelare, känns det som. Vidare har vi Isak Kiese Thelin, 25 matcher, 19 från start, 14 mål, 3 assist. Max har satt en sexa.
Ja, alltså det var verkligen hugget som stucket. Jag velade fram och tillbaka mellan 5 och 6 på både honom och Ola. Men Thelin har ju gjort många viktiga mål. Han har också gjort ett bra jobb när han väl har spelat på defensiva fasta. Han har tagit lite Rosenberg-rollen där och nickat bort mycket. Är ju en stor tung pjäs som uppspelspunkt. Trodde att han skulle vara kanske ännu effektivare som uppspelspunkt. Han har ändå förlorat en del dueller där. Men alltså 14 mål på de matcherna han har gjort säger väldigt mycket. Och det, han har varit en väldigt viktig pjäs i det här laget. Och det är väldigt tydligt att om MFF inte kan och vill behålla honom, det är säkert en ekonomisk förhandling som pågår i bakgrunden. Och när jag hörde Thelin själv tyckte jag det lät lite tveksamt, som om han verkligen vill. Det låter som man vill ut i Europa en sväng till. Men skulle man inte behålla Thelin så har man ju en väldigt tung post att ersätta. Det är bara att konstatera.
Fredrik, du har satt en femma på honom. Hade du samma fråga som Max fick om Toivonen innan. Hur stämde Thelins säsong med dina förväntningar?
Ja, men inledningsvis så överträffade han mina förväntningar. Det får jag alltid säga. När MFF vände trenden omkring omgång 8 eller om det var omgång 9 när man åkte upp och vann mot Östersund där och började rada upp segrar, då var ju Thelin oerhört bra och viktig för laget. Stångades där uppe och spelade, satte sina lagkamrater i lägen och gjorde mål själv. Där var han ju enormt viktig. Sen så tycker jag han hamnade i lite för långa svackor under säsongen för att det ska bli det där riktigt höga betyget. Och framför allt så, återigen, det är bara en match och att man måste kunna liksom få ha en dålig match. Men när Europaspelet såg ut som det gjorde i år, då är det väldigt viktigt att de här stjärnspelarna är som bäst när det gäller. Och det var inte i Sagistet mot Granada. Där blev han neutraliserad. Där hade MFF behövt en rejälare target. Och man måste faktiskt komma ihåg vad Isak Hesselin lånades in för. Det var ju för att göra skillnad. Kanske framförallt i Europa egentligen. Och ha den här starka striken. Där någonstans blir det en femma istället för en sexa. Och jag känner lite sen, nu får man se hur det blir med Anderlecht där. Jag tror att MFF kan nå en ny nivå med en ännu skickligare target. Vilket ju är såklart, har man Oliver Giroud där uppe så blir man ju såklart ännu bättre. Men
har du någon annan?
Är han aktuell?
Han gjorde 4 mål här förra veckan, tror jag det var, så att han skulle nog, de skulle inte tacka nej till honom om han erbjöd sig. Nej, men det är svårt. Det är klart, alltså det blir en självklarhet att säga det är en bättre spelare, gör ofta laget bättre. Men det känns som att det är en position MFF kan utveckla offensivt, tycker jag.
Jag håller med helt om vad det gäller Granada-matchen, måste jag säga. Det var ju den stora besvikelsen runt Thelin.
Vi har också Amin Sarr, 16 allsvenska insatser, 6 från start. 1 mål, 1 assist. Ni har satt 3 båda 2. Nu har jag glömt det här, vems tur det är, men det är väl Max kanske.
Nej, Fredrik, va? Fredrik. Ja.
Jag har virrat in mig i mitt dokument. Fredrik, min sa. Ja.
Kom från ingenstans egentligen och blev det Tim Pritcha inte hade tålamod att utvecklas till och bli, kan man nästan säga. Inledde väl pick. Det var väl till och med i debuten han gjorde mål. Eller debuten från start i alla fall gjorde mål. Men mattade sen och var ganska osynlig i vissa matcher. Men råämnet finns ju där helt klart. Och fortsätter han jobba hårt så kan han absolut knipa en startplats om utvecklingen fortsätter gå i rätt väg. Och Thomasson har ju faktiskt visat sig villig att satsa på honom också. Vilket, det är ju alltid kul att se. Men en 3 igen för mig där. Godkänt så.
3 har du också satt, Max. Hade du tänkt att det skulle bli något mer efter det? Alltså,
efter starten trodde jag att det skulle hända mer. Det måste jag erkänna. Och sen har det faktiskt kört fast. Det har inte hänt så mycket runt honom. Men det är precis som Fredrik säger. Att råämnet till att bli något riktigt, riktigt bra. Men det stannade av lite grann. Han har ändå fått någon chans från start också. Där det inte hände så mycket. Så att... Men så är det ofta med unga spelare och lyftet kan komma nästa år om man får fortsatt förtroende, tror jag. Jämförelsen med Tim Pritcha, det tyckte jag var lite rolig, bara för att jag noterade, jag tror det var faktiskt igår, att för andra gången nu i Danmark så har Tim Pritcha lyckats bli inbytt och utvisad. Igår blev han i en cupmatch. Och det känns som att det inte flyter på så där väldigt bra, så att ja, det var nog lite bristande tålamod och självinsikt där kanske som gjorde att han hade så bråttom iväg när han inte tyckte att han var garanterad en startplats i Malmö FF. Vilket han ändå hade i allsvenska premiären. Rätt anmärkningsvärt.
Då har vi ju helt smygande kommit över på de spelarna som inte längre finns kvar i Malmö FF. Tim Pritcha är ju en av dem. Jag tänker att här behöver vi kanske inte ta det i betygsmässigt på det viset, men det kan ju vara värt att diskutera dem kanske liksom i någon sorts kollektiv form. Jag tänker då här på Pritcha, Marcus, den utlånade Marcus Antonsson och Guillermo Molins, som alla lämnade Malmö FF under säsongen på grund av bristande speltid. Givetvis är det spelare som är i olika stadier av sin karriär, men finns det något, kan man göra något samlat utlåtande av det faktum att de lämnade av samma anledning, även om Antonsson återigen bara är utlånad?
när man tittar på Antonsson och Molins och Pritcha, det går inte riktigt så. Antonsson tycker jag det handlar om att han är ett offer för systemomläggningen liksom, att det finns inte en, han kan inte få den rollen som han är bäst i Malmö FF just nu. Jag tycker egentligen inte att det är så oerhört mycket mer avancerat än så. Han ska inte vara ute på en kant.
Nej, så är det väl egentligen. Jag tycker det är tråkigt därför att han är en oerhört ambitiös och lojal spelare. Och, han kom väl också lite i kläm när han aldrig fick chansen att komma tillbaka. Utan när han liksom gled ut ur laget så var han helt ute. Han har ju en kapacitet som vi vet med sin snabbhet. Men tyvärr är det lite svårt att säga att han kommer tillbaka nu.
Ja, alltså om han är ett offer för systemet och systemet består, så är det ju svårt att se hur det skulle vara nästa år.
Mm. Molins tyckte jag var lite besvärlig, för där är också så många bottnar i det. Jag satt en trea på Antonsson, men jag satt en fyra på Molins. Jag tycker att han ändå krigade ganska bra och blev lite överraskad att han gav sig. För att han fick ändå speltid med, om inte en hela match, så fick han inhopp och så vidare. Så att det fanns ju vissa tendenser, men sen har det ju också visat sig, tror jag, utan att ha sett matcherna, men bara tittat på vad som har hänt i Norge, så har det ju inte gått bra målmässigt där uppe, utan det visar väl återigen kanske att han överskattar sin egen kapacitet lite grann i förhållande till vad han faktiskt kan prestera idag, tyvärr på grund av de skador han har haft.
Ja, man säger att hans försvar där, att han, Sarpsborg var ju redan innan, så var ju inte det Nordens roligaste lag, och numera tränat av Mikael Stare, så
nej, det är tungt, men han har ju fått mindre speltid efterhand också.
Han gör 15 mål i.
Jag tror faktiskt inte han har gjort ett enda mål. Varken han eller Antonsson faktiskt.
Eller Pritcha.
Nej.
Nej. Pritcha gjorde kanske något tidigt mål, men det är...
Ja. Nej, han har en assist, nej, tror jag.
Pritcha får bara en tvåa av mig. Det är nästan en svår tvåa om jag ska vara ärlig.
En fjärde spelare som försvann under säsongen är ju Fouad Bachirou, som efter det har konstant varit skadad. Men där kändes det som att, eller jag trodde att det skulle, den förlusten skulle bli mer kännbar för MFF. Och det kanske den blev också i Europa. Vad säger ni?
Jag tror att den är kännbar, och jag tyckte att Bachirou var på, precis när han försvann, så var han på väg tillbaka till den goda form som han har haft tidigare år. Han hade ju kämpat med skador och faktiskt slarvat passningsspel i somras, men på något sätt så var det en spelare som MFF kunde låna. Man fick låna honom, alltså inte låna bokstavligt utan mer bildligt talat. Man fick göra det lite längre än vad jag trodde det skulle bli, och jag tror tyvärr inte att han kommer tillbaka heller. Det lät inte så på honom, men en gudabenådad spelare som jag gärna hade sett i Malmö FF, under att han hade sagt att här vill jag stanna. Då tror jag att Malmö hade kunnat bygga någonting kring honom, även om Mose skulle försvinna, även om de olika spelartyp.
Ja, det är en oerhörd utväxling på honom, det köpet som de gör och vad de får ut, får för pengarna så att säga.
Men vad säger de om hans frånvaron, eller så att säga luckan som han lämnar efter sig?
Det är väl framförallt allsvenskan, förstod man ju någonstans att de vid den punkten när han lämnade att de skulle kunna hantera och ta i mål så att säga, men ja, Europaspelet, det är ju svårt att säga i och med att det var enkelmöten, just att om han hade gjort någon skillnad, men det är väl klart, hans bollbehandling mot ett lag som Granada hade ju definitivt behövt. Han har ju alltid varit som bäst i de här stora matcherna i Europa. Där har han ju visat klass liksom.
Ja, Fredrik, vi var ju båda två på den mest klassiska, tror jag, väl i Istanbul när MFF skulle besiktas, så han ägde planen. Ja. Jag tror att han hade kunnat göra stor skillnad i Europa och även framåt om han hade varit kvar.
Det är fortfarande, tror jag i alla fall, den enskilt främsta prestationen jag har sett en MFF-spelare stå för nästan sen, ja, under förra decenniet. Det är i alla fall topp tre. Jag känner att den listan måste jag, kan jag inte bara snyta ur mig så här på uppstuds. Men det var oerhört hög nivå.
Du får lägga in någon Rosenberg-insats där också kanske.
Ja, men precis.
Det finns ju också några spelare som egentligen inte går att sätta betyg på av olika orsaker. Och de orsakerna är värda att diskutera. I truppen finns ju, utöver de som vi redan har pratat om, Samuel Adrian, Linus Borgström, Rasmus Bengtsson och Felix Bejmo. Och Bejmo har vi ju, berörde vi ju lite grann när vi pratade med Erik Larsson i början. Men jag tänkte att vi skulle kunna prata lite mer om den värvningen som det är ju egentligen inte går att säga någonting om i nuläget mer än att han verkar inte vara värvad för att spela 2020.
Så kan man säga.
Och en spelare som inte har spelat på ett par år, det är kanske lite olyckligt att inte spela nu heller. Det är klart att det gnager någonting vad det gäller den värvningen, om det var Daniel Andersson som ville ha in en högerback och såg honom som bästa alternativet och att Jundal Thomasson inte var med på banan där. Den känns ju inte helt harmonisk. Även om Bejmo har varit skadad och varit sjuk så är det någonting konstigt över det här att han inte fick speltid. Och det blev lite, att det här att han fick starta sista matchen, jag vet inte om det skulle vara en kick in i nästa säsong på något sätt. Tyckte Yves Sen gjorde rätt bra i den matchen förut.
Nej, det är lite, man får bli lite spekulativ så där, så är det ju, jag vet att Daniel Andersson är extra god.
Jag var på. Är klar som spelare från start.
Ja, förlåt.
Han gjorde ju mål till och med.
Ja, det är rätt. Han fick komma in.
Ja, han spelade hela andra halvlek. Förlåt Fredrik.
Nej, men om man är lite spekulativ så har ju Daniel Andersson vid flera tillfällen sagt att han och Jundal Thomasson har ett gott samarbete, men de tycker inte samma hela tiden. Och det är ju inget häpnadsväckande uttalande. Med tanke på att jag har nämnts flera gånger så är det som att han uttrycker sig inte i stora ord, Daniel Andersson, så att det är liksom, det känns som att det kanske är någonting som ligger i bakgrunden där, till exempel i den här värvningen då av Felix Bejmo.
Alltså du tänker att om man använder samma små ord flera gånger så lägger man ihop dem så blir det stora.
Ja, men exakt. Så det var ju som till exempel i, apropå Rasmus Bengtsson där, att Daniel Andersson flera gånger sa att Rasmus Bengtsson har ju klargjort sin, jag vet inte hur han uttryckte det exakt, men han har tydliggjort sin ståndpunkt i detta liksom. Säger man det flera gånger så förstår man att det kanske inte landade jätteväl.
Nej, ser ni något scenario där Rasmus Bengtsson spelar för MFF nästa år?
Nej,
det är väl tyvärr väldigt svårt att säga det. Någonstans så trodde jag i somras att Jundal Thomasson skulle ha ett alternativt spelsätt med Europa-inriktning, alltså med en tre- eller fembackslinje. Att Bengtsson skulle få sin speltid där om inte annat. Om man inte tycker att han funkar lika bra i 4-4-2. Men när det inte blev så, ens mot Granada. Det var ju naturligtvis för sent att spela Bengtsson då, men att man inte ens valde den varianten då så att säga, så har jag svårt att se att Thomasson skulle tänka om helt och plötsligt satsa på honom nästa år i en fyrbackslinje. Så att det lär inte bli någonting där, och det är fortfarande ett mysterium att det kan bli så totalt förändrat över ett år och ett ändrat spelsystem, kan jag tycka. Men Sen det att Bengtsson, eller kanske via hans agent, misstänker jag då, som tyckte att han skulle ut och prata, kanske inte var det bästa, den här andra artikeln som dök upp. Rasmus hade ju tidigare förklarat hur han kände sig, och att göra det ytterligare en gång till på det sättet han gjorde var kanske inte, förbättrade inte läget på något sätt. Där är det ju lättare för Behrang Safari, som jag tycker gör det på ett smartare sätt, men som dessutom ska sluta.
Men det är svårt att, det är väldigt svårt att sätta sig in i vad som kan ha hänt liksom, för att man får inte ut, den inblicken får man ju inte i Malmö FF. Man har ju å ena sidan då det som man ser, det är en trotjänare, en högklassig mittback. MFF har ju liksom, alltså det går ju bara att kolla på statistiken, att med Rasmus Bengtsson på plan så har ju MFF varit ett betydligt poängsäkrare lag de senaste säsongerna än utan. Och under vissa perioder har jag varit något av en Marcus Rosenberg i backlinjen. Sen har man ju å andra sidan då en spelare, och där tog, vet jag att Jens Fällström tog upp något snack på Dplay om situationen, där att Erasmus Bengtsson är en spelare som ställer krav. Han behöver skrädda sin träning. Alltså ett speciellt träningsupplägg för sin kropp. Kan inte träna riktigt så som de andra kan. Även om hans kropp, vad jag har förstått, har blivit bättre på senare år. Så att han kan köra fler pass med laget. Men dessutom så vill Jonas Tomasson att den här fyrbackslinjen ska stå högre upp i plan. Och det kräver mer löpstarka mittbackar. Och av de mittbackarna MFF har haft så är ju Rasmus Bengtsson den som kanske är, ja, inom citationstecken, långsammast då. Det är ett lite annat spel även för backlinjen. Och det är, där kanske Tomasson har sett bättre potential i de andra. Så att det finns även taktiska aspekter, även om de är svåra att förstå när man blickar bakåt i tiden. För det är trots allt stor skillnad på hur en mittback behöver springa om man är central i en trebackslinje kontra om man är en av två i en fyrbackslinje. Det är en stor omställning, större än vad man kanske tror, speciellt om man vill spela så som Thomas som vill spela.
Och där tror jag rent spelmässigt det var att det är nyckeln Tomasson har inte tyckt att han har passat in i det spelsättet med backlinjen så högt då att det är en fyrbackslinje. Men för mig kvarstår frågan just det där. Och därför var det så synd att de inte nådde ut i Europa. Skulle Malmö verkligen kunna spela det spelet i Europa League? Det är väldigt lovvärt vad ska man säga, vision. Men samtidigt så är det genom cynisk effektivitet som inte minst Åge Hareide visade att ibland så måste man välja andra vägar och ha ett annat sätt att spela när man möter riktigt bra lag. Och det kanske hade sett helt annorlunda ut mot Granada med en fembackslinje, vad vet vi.
Sen finns det en kommunikationsmässig aspekt i Rasmus Bengt som jag också förundras över. Malmö FF har ju, som vi konstaterat i den här podden några gånger, blivit en ganska stängd förening. Man vill styra nyheterna och då tenderar ju bara det positiva till att få plats. Och jag tycker faktiskt det är anmärkningsvärt att klubben inte tycker det är värt att kommunicera för sina medlemmar och sina supportrar att Rasmus Bengtsson inte längre tränar med laget. Den biten låter man liksom media efter ett tag gräva fram då och sen till viss del då bemöta detta eller i alla fall bekräfta då att Bengtsson inte tränar. Och då kan man senare, alltså jag förstår inte riktigt upplägget där, varför man inte bara lagt korten på bordet och säger vad som hänt. För då kan man senare hänvisa till att de Bengtsson är tillbaka, att det där var medie, det var uppgifter i media. Så man liksom målar om narrativet där, att det här Bengtsson-Tomasson-historien någonstans är en mediaprodukt.
Men där tror jag också att om man ser till det här det hela, stora hela nu, att Molins gnällde, det kanske har lite med hans personlighet att göra, men Antonsson, Gall, Safari, Bengtsson är spelare som har uttryckt ganska någon sorts brist på kommunikation från tränare och hur det har hanterats. Så jag tror att det är någonting som MFF måste fundera över hur man ska hantera till nästa år. Både externt men också internt. Mm. Om det nu är samma ledning, vilket vi förutsätter nästa år. Så även om Tomasson är tydlig i sitt sätt att ta ut laget så tror jag att man måste ha en tydligare kommunikation om hur man faktiskt vill ha det. Alltså, det är lite för etablerade spelare som har uttryckt sin besvikelse över hur de har blivit behandlade för att det ska vara riktigt sunt.
Ja, precis, för att det är också som Berang Safari sa här i den avslutande intervjun att det här är en så liten del av hans karriär detta. Och det är ju samma sak för Rasmus Bengtsson. Sen är det ju känslosamma och passionerade spelare, va? Så att de uttrycker sig på olika sätt. Men det är fascinerande att det liksom, att det ändå kan gå så långt och det är ju oavsett vem så att säga felet är eller vad det beror på, så är det ju inte bra för MFF att det skär sig på det viset. Och det skickar ju faktiskt signaler till andra hemvändare och de sitter och funderar, är det så här det kan bli om man vänder tillbaka? Och Safari och Bengtsson har ju varit synnerligen lojala med Malmö FF. Det är ju så självklart att ingen är given i laget, men det ska som sagt inte behöva, när man den dagen som kommer när man ställs över, så ska det liksom inte behöva, det ska inte behöva gå till på det här viset, kan man väl säga.
Nej, det är ju egentligen, alltså det är inte, jag tror inte det är så stora förändringar eller saker som egentligen behöver göras. Men jag tror det problemet är att de MFF inte vill se att problematiken, att det faktiskt finns någonting i det, inte någonting som media hittar på. Och fortfarande så tycker jag att det hade varit roligt att se facit om Malmö hade spelat 6 matcher i Europa League också i höst med ett par tre skador. Och du har haft ett antal spelare som man valt att låna ut eller valt att inte spela överhuvudtaget. Vad det hade kunnat innebära. Det finns någon sorts problematik i det här som nu Malmö bör hitta en lösning på till nästa år.
Men jag tänker, jag hade egentligen tänkt att vi skulle prata lite om allsvenskan i allmänhet också. Men det här är så mycket mer intressant, så att jag tänker att vi fortsätter den här diskussionen. Alltså, om man jämför de här signalerna som har kommit nu i slutet av den här säsongen med missnöje från ja, även tidigare under säsongen med missnöje från etablerade spelare. Är det någon skillnad den här säsongen jämfört med hur det var under Rössler? Då var det ju andra spelare som inte fick någon speltid. Skillnaden var att det var inte lika stora profiler och de sa inte ifrån på lika tydligt sätt.
Nej, det är två skillnader tycker jag. Det var väl yngre spelare som inte fick chansen då.
Precis.
Och sen tror jag också det handlar lite grann om att Malmö förra året under Rössler och även under hösten med Rössler året innan spelade med kniven på strupen i varje match. Första hösten så handlade det om att jaga upp på den där tredjeplatsen. Förra året så jagade man guldet hela tiden. Det har inte sett ut riktigt så i år. Och det har funnits möjligheter att kanske spela in fler spelare lite tidigare och valt lite annorlunda än vad man har gjort.
Men hur mycket
sen tror jag, alltså som sagt, man ska också komma ihåg att det är en skillnad på spelare och spelare. Rasmus Bengtssons personlighet tror jag har legat honom i fatet också. Jag tror att det känns som han är en spelare som påverkas mer av det yttre. Alltså han, jag vet inte. Han blev nog gnällig väldigt tidigt i det här skedet, känns det som. Medan andra spelare biter ihop på ett annat sätt. Jag tror till exempel att Antonsson och även Barang verkligen bet ihop för att komma in igen. Och där måste man ju ge Adin Alic, han var ju Berget kved. För de var ju båda två också ute och bet ihop och kom tillbaka. Men sen fick ju Rasmus aldrig chansen att göra det eftersom han inte fick en enda match.
Ja, men om man då försöker summera, alltså Jonas Tomassons första tränarsäsong i MFF, är det liksom, vad känner ni, är det de här spelarkontroverserna som är det bestående intrycket, eller är det spelmässiga som trots allt har utvecklats ganska mycket, måste man säga, var någonstans, alltså vilket. För det blir ju gärna lite så att det som har hänt senast i tiden har en tendens att ta mer plats. Men vad tror ni när man tittar tillbaka på den här säsongen? Vad är det som kommer att utmärka den?
Jag började. Coronasäsongen på något sätt. Rent, om man pratar om allsvenskan i stort så kommer det här vara coronasäsongen förstås. Men jag skulle nog säga, för min del har det varit att MFF hittat tillbaka till ett mer dominant spel än tidigare. Där man är mer agerar än reagerar. Att man, den här pressen är det stora som har gjort intryck på mig. Att man vinner tillbaka bollen snabbt, att man går så spelar snabbt på mål. Att man har hittat ett mer konstruktivt, kanske lite modernare spelsätt än vad man haft tidigare. Det skulle jag säga har varit det stora för mig.
Jag håller med. Jag tycker också det är ju det spelmässiga förändringen. Och jag tycker framförallt det var den förändring som skedde någonstans när det hade gått lite dåligt i starten. När det var väldigt mycket spela runt bollen och det var för mycket possession och för lite verkstad, höll jag på sig. När man någonstans där ändrade det var då började Jon Dahl Tomassons principer fungera, och då såg man liksom mer hans tankar och hans flöde. Så att den där sviten av 8 raka i somras är väl det som är ett väldigt starkt bestående minne för mig. Att det definierar väl säsongen liksom, att man där fick vi se ett nytt MFF som kan dominera framförallt i allsvenskan om man kan fortsätta på den inslagna vägen. Nu tycker jag bara att det är ju alltid så att man tittar framåt, att år två med Tomasson blir väldigt avgörande, eftersom inte, det kan ju bli stora förändringar. Alltså, vad händer om Arnel, Ahmed Hodzic och Anders Christiansen och Thelin försvinner? Hur, liksom, får man börja om igen då? Och hur ser det ut? Kan man liksom fortsätta på den inslagna vägen? Det måste man ju nästan göra. Sen den andra delen, som sagt, där tror jag man kan slipa till. Jag hoppas man kan slipa till det här så att man kanske kan hantera truppen på ett lite stabilare sätt. Inte stabilare sätt, det är fel, kanske fel uttryck, men ni förstår nu vad jag menar någonstans, att hela truppen ska känna sig involverad.
Om man, kan man koka ner allt det här till ett sifferbetyg på Jon Dahl Tomassons tränargärning 2020?
6 av 7.
6 av 7.
Ja, jag säger också 6 av 7. Lite svagare 6 då kanske, eftersom Granada var väldigt bra, men jag hade ändå velat se lite mer i den insatsen. Och om vi ska backa, vilket är lite taskigt mot Tomasson, andra halvlek mot Wolfsburg hemma, att man tappade konceptet så fullständigt där var väldigt synd. Men den 6 absolut.
Alltså man tickar av där. Han skulle satsa på det unga. Aj, men det gjorde han. Han fick MFF att få spela en mer, vad ska man säga, modern fotboll då. Det gjorde han. Han vann SM-guld, vilket var det absolut mest primära. Det gjorde han. Europa, han missade, men samtidigt mot det svåraste möjliga motståndet, så det blir liksom någon slags förmildrande omständighet. Sen har vi också den här Wolfsburg-matcherna. Var i och för sig grön då, men där, ja, lite passiv coachning. Precis som under cupfinalen mot IFK Göteborg, där jag tycker att han borde manat på laget att faktiskt punktera matchen mot IFK Göteborg. De hade ju verkligen greppet om cupfinalen. De ska inte stå och falla med att bokstavligt, både billigt och bokstavligt, ska de inte stå och falla med ett misstag från mittback där. Den matchen ska vara avgjord innan.
Den ska vara avgjord innan, och sen jag håller helt med där. Och sen faktiskt även insatsen mellan ordinarie matchtid och förlängning. Jag är helt övertygad om att både herr Rössler och herr Hareide hade piskat liv i laget igen. De var ju inte med i matchen i förlängningen överhuvudtaget. Där har faktiskt tränaren ett ansvar.
Precis. Och sen också situationen med de här, vad ska man säga, klubbprofilerna då, Safari och Bengtsson. Även om det förstås inte enbart ska falla på Tomasson, där också Daniel Andersson en viktig roll som ändå är chef för det sportsliga då. Att det inte ska behöva gå till de extremerna där. Det är väl det som kanske lite dra ner helhetsbetyget, ihop med att han under detta året faktiskt inte har börjat prata en mer begriplig form av danska.
Det får stå för västkustsvenskan.
Jag begriplar, jag börjar prata engelska med honom.
Jag har inga problem med just danska.
Ja, där har ni Malmö FFs 2020 i ett en och en halv timme långt nötskal. Kan man sätta tid på nötskal? Nu känns det som att MFF-podden kommer att gå på lite lågvarv här under några veckor. Vi kommer återkomma om det är befogat, men nu är det ju trots allt svensk paus i svensk fotboll och därmed lite paus för oss också. Vi hörs vad det lider. Det här har varit avsnitt nummer 233 av MFF-podden, där vi anser att konstgräs ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har haft sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand, och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Tack för oss. Hej hej och god jul och gott nytt år om vi inte hörs.
Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/XPeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
Nej, dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Få bra vibrationer med Vimla, mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.